Många frågar, var hittar jag dina produkter, Serafia? Det ska jag tala om för er. Mina orakelkort, böcker och så mycket mer som jag skapar, det hittar ni på www.serafiaskosmos.se. Vi tar Klarna. Varmt välkommen!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till Övernaturligtvis. Och idag har vi en Halloween-special. Jag heter Serafia Andersson och med mig i studion har jag som vanligt
Victoria Johansson
och Marcus Blomgren.
Ja, idag kickar vi igång ganska omedelbart med våra egna skräckhistorier. Mm. Och historier, ja det är väl upp till skeptiken kanske och välja om man tror på det eller inte. Mm. Men jag tänker berätta någon riktig läskig incident ifrån mitt liv. Alltså något som jag har upplevt, äkta spökhistoria. Och så ska ni göra detsamma. Ja. Victoria ska berätta det läskigaste hon har upplevt och så hoppas vi att Marcus kan pressa fram en sån med då, utan på allergi.
Jag har en pågående skräckhistoria faktiskt som jag ska dela med mig av.
Intressant.
Det är så. Mm. Mm. Du blir jag skeptisk.
Och det är inte att prata med er varje vecka, jag menar alltså.
Det är inte det. Jag tänkte. Ja, då börjar jag med att berätta om en incident som hände i en butik som jag hade. För tidigare i livet så har jag ju haft lite vintage, second hand och inredningsbutiker. Och i den här butiken jag hade då, den låg i Alingsås i ett gammalt hus som ligger på en gård. Jag hade ju då alltså butik samtidigt som jag också var medium och spådom. Så att jag körde liksom lite dubbelt där då. Det var precis innan jag gick över till att jobba enbart som medium och spådom på heltid. Så att jag körde lite 50-50 där. För att det finns ju många saker i livet som är kul. Och just den här eftermiddagen när jag stängde butiken så hade jag varit på loppis. Och köpt på mig coola grejer till butiken. Och däribland en väldigt fin lampa. Som gick lite den här så kallade shabby chic-stilen som var poppis då för en 15 år sedan ungefär. Så jag stod där med den här fina lampan och tänkte att jag tar med mig den hem. Den stod alltså på, kan man säga, diskbänken då i det här köket som hörde till butiken. Och att jag lyfte den ifrån diskbänken och började vira ihop sladden liksom runt så här lampfoten och tog fram en kasse att stoppa ner den i, för att jag kände så här, den vill jag ha själv, den ska jag ta med mig hem. Jag hade precis gjort en liten walk-in closet då, en garderob i min lägenhet. Jag tänkte att den ska jag ha med mig hem, punkt till slut. Så fort jag då skulle sätta ner lampan i en påse så började en hylla att gunga något så förfärligt. Och den här hyllan stod mitt emot min kassa. Och jag stod i kassan och packade ner lampan. Till saken hör att den här hyllan som är plötsligt börjar röra sig från ingenstans. Och gungar och gungar och gungar. Den här hyllan, den var gjord i en slags gjutjärn, kan man säga. Ett järnmaterial. Och det var en hylla som jag hade fått av en leverantör till ljus. Som var en väldigt rustik järnhylla. Så den var ju extremt svår egentligen. Alltså det är ju inte den första hyllan som ska börja vingla för någon liten vibration i marken. Det kan jag ju säga då. Det var ju väldigt tung och stabil hylla. Men den började röra sig sidled fram och tillbaks. Och jag står där som ett frågetecken lite grann. För det var nog första gången som jag såg någonting röra sig mitt på ljusan dagen och så tydligt. Så att jag blev lite, inte chockad, men jag blev fruktansvärt överraskad. Och,
så lät det kanske.
Ja, så lät det. jag fann mig ganska snabbt i det här ändå. Och utbrister liksom från ingenstans, kan man väl säga då, så här rakt ut i luften att nej, men jag tar väl inte med mig lampan då då?
Mm.
Den får väl stå kvar här då? Och så liksom drar jag ur den ur påsen, sätter tillbaka den på diskbänken, och då ser man hur den här hyllan avtar i gungning sidledes och avstannar då helt. Då, när det här momentet som kanske var ungefär en minut långt då, då blev jag jävla rädd faktiskt.
Mm.
Det var ju först då jag hann reflektera över att jag kände ju in spontant väldigt snabbt att det här är någon som inte vill att jag tar lampan och det är den som rör hyllan. Men man får ju det också väldigt bekräftat när den slutar exakt, när man ropar en sån här sak som att jag tar väl lite med mig lampan då, behåll den då liksom.
Mm, ja.
Så att, men tjejen som jobbade i butiken in under, hon hörde ju det här gungandet av den här tunga hyllan, och det hade börjat skramla i hennes hylla under porslinet av rörelserna från min järnhylla då. Så hon kom ju upprusandes ut trappan till slut, för att hon undrade ju vad i Hälsingland försiggår där uppe. Vad håller den här människan på med?
Mm.
Så hon kom ju uppstörtandes där. Liksom, vad gör du? Och jag bara, men nej, jag vet inte. Hyllan gungade ju. Liksom.
Ja.
Och när hon kom upp och sa detta, då var det liksom de här sista rörelserna på något sätt på hyllan. Så att hon hann se att den vickade typ 2-3 gånger och sen var det stopp. Då. Det var precis liksom i avstannandet då. Så hon såg ju det. Och det var ju ändå... Det var ändå skönt. Att då kan man i alla fall ta bort den skepticismen där, Marcus, att jag såg i syne. Och hon såg att den rörde sig. Sen tog hon och jag faktiskt, och vi hoppade och skuttade runt golvet, runt bredvid och framför hyllan och sådär. Och den rörde sig ju inte en centimeter. Men det var ju först när jag tog ett tag i ena liksom stången då, eller man ska säga, på hyllan. Tog tag i hyllan och började aktivt med liksom kraft att gunga den sidledes som det gick att jingla den lite så att den rörde sig sidledes då. Men det behövdes att man handgripligen tog tag i den för att den skulle kunna göra det.
Mm.
Och jag frågade ju henne, som hon hade ju det stora skyltfönstret där nere vid liksom sin butik, så jag frågade, var det någon lastbil som körde förbi eller var vägarbete, what the fuck liksom, vad händer? Men hon bara nej, och jag bara nej, men det slutade när jag sa att jag inte skulle ta med lampan, och jag kände ju in den här lampan sen, och då kände jag att det är en man var fast lite grann i den här lampan och kände att det var hans lampa, och det kändes som att den hade stått på bredvid något bord som var hans fru, så alltså han hade, det var någonting med den där lampan, den skulle inte hem till mig i alla fall, så mycket kan vi säga. Så den fick stå kvar där i butiken, och den blev inte såld heller, konstigt nog, för att den var ju en jättefin lampa, men det var som att han vaktade den här jävla lampan. Och sen vågade jag inte gå, det här var ju det som störde mig mest av hela den här incidenten sen, det var ju att jag inte längre vågade gå dit och greja och fixa i min butik eller lämna in varor eller så. Jag vågade inte längre gå dit när jag var själv, när det inte var någon annan i butiken, utan på kvällarna och sådär så åkte inte jag dit och grejade, utan jag var bara där uppe tiderna liksom, och sen gick jag lika snabbt som den personen under gick, för jag ville inte vara själv där. Och så kände jag säkert ett halvår innan det släppte.
Ja.
Och sen ska jag faktiskt säga att ja, efter ett halvår kanske någonting så sa jag, nej, nu får du ge dig med lampan, gubbjävel. Och så tog jag med mig lampan. Nej, men jag var lite snäll. Jag sa väl, jag ska ta hand om den här lampan. För du ser ju själv, det är ingen som köper den. Jag kan inte stå här all evighet. Jag måste skylta om nu. Jag måste nu ska det in andra saker här. Liksom. Nu ska det vara husttema. Jag måste ta den här snuttgulllampan liksom, härifrån. Ska jag slänga den eller ska den med mig hem? Liksom? Ja. Skärp dig.
Ja.
Ja, sen gick det bra. Det hände aldrig något mer. Sen så la jag ner det här med butikeriet där och gick vidare med andra saker i livet. Så att, men jag har ju hört av andra som har varit i den lokalen att de också har känt att det känns som att det är besök där mycket. Och det är ju ett anrikt gammalt hus. Och den här klyschan om att det alltid är hemsökt i gamla hus, ja, men den är ju inte helt ute och cykla, för att i äldre hus, det har varit mycket folk som har kommit och gått och har levt och dött där. Så att i nya hus är det ju inte så hemskt många som har hunnit kanske kolla vippen där eller haft ett liv där eller så. Men så att det är inte konstigt att det spökar i äldre hus med mera livshistoria. Däremot så det här var ju faktiskt en attachment på lampan.
Ja.
Den här gången. Jag renade den lite med rökelse och framförallt satte ner foten och sa att nu släpper du taget. Punkt och slut. Håll inte på att skrämma folk här. Det förstör ju för mig och mitt levebröd.
Ja.
Ja, sån blev jag.
Ja.
Jag var snäll mot en ensamstående stackars mamma. Ja, försöka sätta mat på bordet. När man fick en sån här riktig uppläxning och så var det bra sen.
Ja.
Ja, Victoria.
Ja.
Har du varit med om någonting där?
Ja, det har jag. Det var väl, ja, men det var för ett par år sedan var det. Då var jag ihop med en annan jävel, höll jag på att säga. Men,
ja, lite parentes där.
Men jag var ihop med mitt ex och vi åkte till Marstrand, gjorde vi. Den här fästningen som finns där på den, ja, det är ju typ en ö i princip.
Karlstens fästning.
Ja, Karlstens fästning, just det.
Mm.
Och jag har ju varit där flera gånger, har jag varit där tidigare.
Mm.
Men, så att jag är ju lite historieintresserad och tänkte att nu ska jag visa någonting som jag är intresserad av. För han var bara intresserad av massa bilmotorer och sånt där. Så tänkte jag att nu ska jag visa dig något som är riktigt coolt. Så att vi stack dit och det sjuka var att jag har ju inte haft något, kommer jag ihåg i alla fall, att jag hade inga problem att gå där innan. Men när jag gick där den gången, då blev det som att jag började känna av de fångarna som har varit där på den här fästningen. För att den här fästningen är ju känd för att det var ganska tunga kriminella som satt där. Men de blev,
det var det. Ja. Det var det. Jag har ju också varit där många gånger eftersom jag har familj och släkt som bor på Marstrandsön och bredvid Marstrandsön. Så att, ja, jag instämmer. Det är ett rysligt ställe faktiskt, energimässigt.
Ja. Och så var det liksom att jag började känna, framförallt när jag gick ner, för man kan ju gå in i vissa celler då som de bodde i. Och då började jag inte se, men jag började känna av att någon var väldigt nära mig liksom, och typ andades så här tungt liksom så här, och liksom hånade mig lite för att jag blev rädd.
Mm.
Och så fick jag upp liksom ett ansikte i mitt huvud liksom vem det här kunde vara, och i samma ögonblick så visade guiden då som vi gick med, så visade hon lite bilder då som var i den här cellen då lite tydligare, och då så såg jag en utav de här då, för att visa dem att det var bilder då på fångarna som hade varit i den cellen eller som bodde där. Och då var det ju en utav de här bilderna, det var ju den här mannen jag hade sett framför mig i huvudet. Så att det tyckte jag var läskigt, men sen så blev det lite värre när vi gick ner i andra celler som var med, när det var psykiskt instabila, det var lite isoleringsceller var det.
Om inte annat så blev man ju psykiskt, mentalt rubbad och helt knäckt som människa var i den miljön och var inlåst där.
Precis, men så var det ju då att när man var i de här cellerna då, för de är ju ganska små, de var ännu mindre än de här vanliga cellerna. Och då kommer jag ihåg det, för man ser ju då på väggarna då att det är lite inristade grejer med som fångarna tog med sitt eget blod och grejer. Mm. Och de var ju, blev ju, många av dem som satt där blev ju otroligt instabila och började rista liksom med blod från sina handleder och grejer. Och så började jag själv känna att jag vill göra detsamma. Sjukt nog.
Usch.
Och då blev jag så här, vad i helvete? Och så jag var ju tvungen att bara, jag måste gå härifrån. och så fick jag ju höra då, liksom, men du som ville så gärna vara här. Och jag bara, men jag måste bara ut härifrån. Liksom. För det blev en sån jävla panik. Typ. Så det tyckte jag var fruktansvärt äckligt. Och sen så, ja, det var ju inte trevligt att gå där sen resten av den här turen.
Nej, det blir det ju inte. Vad du gjorde där, det var ju att du var väldigt påslagen och så tog du in dem, kanske andarna som visade dig hur de kände, vad de hade upplevt och även de energierna som sitter liksom i väggarna på sådana här ställen, att man kan läsa av upplevelser. Och om det då också är någon som är ond liksom, som känner att nej, men jag var sjuk som den här mannen upplevde först då.
Mm.
Jag var sjukt elak och jag var liksom, jag har gjort jättemycket hemska saker, och så när de då går över till andra sidan så märker de att shit, fanns det ett liv efter döden? Det trodde inte jag riktigt, och nej, men jag vågar inte gå vidare över till andra sidan, för att jag kommer komma i det här helvetet som fängelseprästen alltid domderar om liksom.
Mm.
Så att då är de ju kvar där, men de är ju fortfarande då, om de var hjärtlösa och elaka, för jag menar, några av de fångarna som satt inlåsta där var ju i alla fall inte oskyldiga, utan det är klart, nej, att det fanns psykopater och massmördare på den tiden också, som inte är speciellt trevliga som spöken. Så att det var, om det hände ett sådant som du fick,
ja,
med dig.
Och nej, det var liksom så att det hände också så här flera saker. För sen så när jag väl kom ut dit, och var, för de här cellerna har jag för mig, om jag kommer ihåg rätt, att de var bredvid där man hängde folk för. Så då började jag känna att jag fick så jäkla ont i nacken och vid huvudet. Precis som att det vore en snara runt halsen på mig. Så att för jag kommer ihåg att det skulle vara någon form av julmarknad. Det var ju därför också jag tänkte att vi kan ju kombinera liksom det här historiska intresset jag har med att det är lite mysigt att gå på julmarknad. Men det blir ju allt annat än mysigt. Så att jag frågade ju så här, men kan inte vi åka hem igen? Och så blev det ju lite bråk på det då. Men alltså det var fruktansvärt. Och sen dess har inte jag varit där faktiskt.
Men jag kan säga alltså jag förstår det till 100%. Är man inte förberedd på det, och då kanske du inte heller förstod hur inkännande som, nej, du faktiskt är. För du är ju en stor naturbegåvning. Och alltså jag var där för 3 år sedan tror jag senast.
Mm.
Och stod vid den där galgen. Och står vid den där galgen, alltså, aj, där är funky energier. Ja, det är ett väldigt obehagligt ställe att stå på. Och jag har ju ändå stängt av mig ganska mycket för att känna in när jag inte jobbar. Mm. Och ändå så står man där och tänker att nej, men kom nu barn, nu går vi ut härifrån, ska vi gå bada och äta glass. Ja. Och liksom bara tillbaka till det här gulliga, ja, vardagslivet igen. För att nej, men det är en ryslig stämning där inne, det är det.
Ja, men det var inte trevligt. Men då blev jag så här, men okej, men varför har jag inte känt så här innan när jag har gått här? Och så, för det var ju ungefär då jag började. Ja, det var ju lite innan dess då. Jag hade ju hört det några år tidigare än denna händelsen då. Att jag har någon form av begåvning. Men på den tiden när jag väl var då igen på den här Karlstens fästning då. Så jag fattade väl inte riktigt hur jag kunde styra det här på ett bra sätt. Eller på vilken nivå jag var medial. Så att det är klart att när jag var med om allt det här, då blev jag liksom så här, men vad fan vill ni? Varför gör ni så här mot mig? Och liksom att det blir liksom skräckupplevelse på skräckupplevelse. Det, och jag var ju helt slutkörd. Jag gick och la mig direkt när jag kom hem, men jag var ju livrädd för att sova. För jag började ju se så här konstiga bilder och grejer framför mig.
Ja, men du var väldigt påkopplad den dagen. Ja. Det finns ju olika saker som gör att vi stundom är mer påkopplade än andra perioder i livet. Och det kan ha att göra med att vi plötsligt har våra chakran väldigt bra balanserade, eller andra saker i kroppen som gör att vi verkligen är på topp medialt. Mm. Och då kan man se mycket saker och få till sig saker väldigt starkt jämfört med dagar då man kanske är lite ur gängorna, stressat en längre period och sådär, då går förmågorna ner.
Mm. Jag tror att det är mer var så här, för den killen jag var ihop med, han var väl inte alltid snäll, var han inte mot mig, och kunde behandla mig väldigt dåligt, så att jag kände ju av, alltså typ att jag sökte mig mer till exempel till att få lite budskap som var av övernaturliga ting. Så att jag tror att jag på så sätt var lite mer öppnare än vanligt, eftersom att jag befann mig i den situationen. Men där och då blev jag ju liksom så här, jag vill bara gå på min julmarknad och köpa såna här marsipangrisar och vara lycklig en liten stund. Jag vill inte känna att jag vill skära i mina handleder och att jag hänger mig själv. Det första jag gör är att det är en gubbe som flåsar mig i nacken. Det är
fruktansvärt otäckt.
Alltså det
Marcus, tryck på den där jävla skrikknappen som du gjorde på mig.
Ja.
Så ska det se ut. Ja.
Men du då, älskling?
Ja.
Ja, precis. Marcus då?
Mm. Min skräckhistoria är ju något... Den har inget avslut än, utan den är någonting som pågår just nu. Förra veckan, så i tisdags, så beställde jag ett surround-system. Sluta, tyst. Låt mig berätta min skräckhistoria nu.
Ja.
Den är läskig på mitt sätt. Så beställde jag ett surround-system. Ett jättebra surround-system. Och 9.1-ljud. Jag ska inte uttråka är den majoriteten av tjejlyssnare vi har. Som inte...
Men inte definiera så.
Nej, men av kvinnligt kön enligt statistiken vi har.
Ja, okay.
Jag ska inte uttråka med tekniska detaljer. Men det är ett väldigt bra surround-system. Mm. Som många killar hade uppskattat en väldigt djup och detaljerad beskrivning av. Men det kommer jag inte gå in på, som sagt.
Och det kan finnas tjejer som gillar ljud. Men...
Ja, det är absolut. Ja. Men
skit om här för andligheten.
Ja.
Ja. Tyvärr. Och beställde det systemet. Det stod att det skulle ta 3 dagar att levereras. Tänkte, det kommer vara en helg med nytt ljud. Med surround-ljud. Vi har inte haft surround-ljud innan. Vi har väldigt ganska dåligt ljud just nu.
Nej, det har vi inte. Men okej. Okay.
Är detta till tv-apparaten vi pratar om?
Ja, det är till tv-apparaten, ja. Precis.
Och det är inte, det är jättebra ljud. Det är bara att han hör ju varenda liten detalj som är dåligt enligt honom.
Det är åtminstone inte surround-ljud. Låt mig ha min spökhistoria
nu.
Just nu lever jag levande mardröm med fruktansvärt skitljud. Och därför beställer jag det här surround-systemet då. 3 dagar, det kommer till helgen. Då kommer jag kunna börja kunna leva igen, helt enkelt. På ett plan. Jag gick till och med så långt så att jag skickade ett mail till den här butiken som jag beställde ifrån för att säkerhetsställa att det skulle komma innan helgen. Jag ljög för supporten och sa att det här är väldigt, väldigt viktigt att det här ljudsystemet kommer fram innan helgen. Kan ni ge ett klart besked på om det kommer göra det? De sa absolut, det kommer komma fram senast torsdag. Och jag hörrade. Allting var så bra. Jag följde varje uppdatering på Snord-appen på när det här surround-systemet var på väg. Jag var glad. Det skeppades från Norge, såg jag. Trevligt. Det är inte så långt härifrån. Det kommer snart. Torsdag kommer. Jag vaknar helt pirrig i kroppen. Det är som julafton. Som
barn på julafton.
Exakt så.
Jag hör din fas och din bitterhet i detta, Marcus. Ska du veta? För jag sitter ju själv här och väntar på varor.
Men jag följer som sagt de där uppdateringarna då under hela dagen. Men sen ser jag, men så kommer paketet och jag får ingen notis om att det finns. Och men jag tar det lugnt. Jag andas. Jag vet ju att det kommer komma imorgon, alltså fredag då. Jag vet att det kommer komma då. De sa ju att det ska komma senast torsdag, så de hade fel med en dag. Det är okej. Okay. Det kan jag överleva med. Klipp till fredag 8:00 på morgonen. Jag öppnar på Snord-appen. Jag ser att det står att Postnord tulldeklarerar den här varan just nu. Och så är det stor röd liksom symbol. Vi kan inte, och så ser jag då den här fruktansvärda orden. Vi kan inte beräkna leveranstiden. Fruktansvärt. Det vill man ju inte se. Men jag håller ut lite till. För det kanske kan de tulldeklarera lite snabbt. Och skicka det vidare. Det är ju bara 3 timmar härifrån. Typ. Den hålls gisslan. Ja. Det här ljudsystemet.
Ja, det är så du känner. Ja. Ett gisslantagande som ett ditt barn liksom.
Ja, verkligen. Ett gisslandrama. Precis. Men tänk, det måste ju komma nu innan helgen i alla fall. Det får komma sent på fredag då, i alla fall. Men det kommer inte. Det kommer inte. Det blir fredag kväll.
Nej.
Jag får sitta fast med det dåliga ljudsystemet i en hel helg till.
Fy din stackars sate.
Det är riktigt hemskt. Men jag tänker, det kommer ju komma på måndag. På måndag kommer det här systemet komma. Jag får en hel vecka med det här underbara, fantastiska ljudet. Måndag 08:00. Jag öppnar på Snord-appen. Varan tulldeklareras av oss. Igen. Samma uppdatering. Samma jävla uppdatering. Den sitter alltså fast i tullen. Tisdag 08:00. Tulldeklareras. fortfarande. Onsdag idag tulldeklareras. Den är fast.
Och vad har det här?
Den är fast. Jag kommer aldrig få
julsystemet. Det här känns som en tidsloop liksom. Man har fastnat i någon sån här twilight zone som man sa på min tid.
Ja.
Har du ringt dem?
Jag kan inte, det finns ingen att ringa. Jag kan inte veta att det är hopplöst att ringa Postnord i Norge eller deras liksom kontor där och fråga, kan ni snälla tulldeklarera lite snabbare så att jag kan få njuta av mitt ljud idag liksom. Jag kan komma och hämta det. Jag åker dit 3 timmar.
Oslo? Ja, ja. Det är inte så långt.
Liksom, åker dit och liksom bankar på deras dörrar utanför. Snälla, snälla, snälla kan jag få mitt paket. Det är min skräckhistoria.
Ja. Inget spöke alltså.
Mycket värre. Någonting som finns och är påtagligt.
Okay.
Ett surround-system alltså.
Ja, och tulldeklarering.
Och, tullverket också.
Tullen.
Ja.
Tullverket, ja. Serafiaskosmos.se. Det är min nätbutik och i den så hittar du mina produkter, mina böcker och mina orakelkort. Nu är det ju dessutom massa nyheter på intåg över hela hösten och vintern. Så att jag säger god jul i förväg. Handla dina julklappar hos Serafia på serafiaskosmos.se. Ja, gott folk. Det där var ju våra spökhistorier. Men nu vill vi veta, hur har det gått med veckans läxa? Victoria.
Jo, då var det ju att jag skulle testa på att spå i te. Och att då skulle läxan vara att jag skulle spå mig från det att vi spelade in förra veckan tills alltså den här onsdagen som vi spelar in nu.
Mm.
Och testa på lite liksom så här att hur det här kan, alltså lite det här att vad är det för symboler som kommer upp. Och
då stämmer det kanske liksom så här, ser du något och kunde du liksom men funkade det att spå sig själv och tyckte du att det stämde?
Alltså först och främst så måste jag ju bli bättre med tekniken för att som ni som följer våran Facebookgrupp där, att jag postade en bild av där man fick se den här koppen, men att hela mitt ben var helt blött och det var för att jag
jag blev också blöt. Ja. Jag sa breven när du kastade runt.
Ja, jag
koppen.
Hade lite för mycket vatten och så hade jag inte riktigt slutit till koppen mot fatet så bra. Så att det är klart att vattnet det sprutar ju all världens väg. Tursvars var det ju lite fesjummet så att det var inte att det blev brännskador. Men jag måste bli lite bättre på det där.
För du har inte skollat familjelycka nu i alla fall. Allt är lugnt fortfarande.
Precis. Nej, men jag tänker så här i framtiden om jag skulle spå andra liksom, så går de därifrån med brännskador eller man får ringa akuten. Det är ju inte så trevligt. Så
det är inte jättetrevligt.
Nej.
Men det är ju så där med spå till att det krävs. Man får, gör det några gånger liksom, så kommer man kläm på det där snart med hur mycket vatten. Och hur mycket teblad och ska jag mortla det mycket eller lite eller? Alltså man övning ger faktiskt färdighet.
Precis. Nej, men jag fick självklart, för det brukar jag ändå få när det är någon form av budskap eller att man ska liksom spå med någonting, att jag får mycket djur till mig. Och jag fick då, men sen så fick jag även lite, jag fick en runa tror jag, men det jag hade lite svårt med nu då, utan jag får göra det här som sagt flera gånger. Det var väl kanske mer att på något sätt förutbestämma då att ska örat betyda till exempel att saker som kommer närmast örat, att det symboliserar en viss dag på veckan till exempel. Eller att någonting helt annat. Så att det blir lite rörigt för mig, men rent... Om jag har sammanfattat det här rätt nu och det som har gått i uppfyllelse, det är att delvis är det att jag har varit med om någonting som jag trodde skulle vara jättepositivt för mig, men som blev ett misslyckat projekt helt enkelt. Och då handlade det mycket om att jag trodde att jag var redo för bara en sån här enkel sak att faktiskt ta bussen hem från när jag var i stan och inte fick tag på Marcus till exempel. Mm. För jag är ju nu lite, jag har inte fått diagnosen att jag är utbränd, men ja, det är ändå att jag är väldigt starkt påverkad av stress nu och är sjukskriven för det. Så att när jag väl åkte den här bussen och jag tänkte så här, för det kändes jättebra och så där. Men när jag åkte bussen eller inför det och jag inte fick tag på Marcus, så fick jag de här panikkänslorna.
Mm.
Och det blev skitjobbigt för mig och så där, va. Så att det var ju ett slags misslyckat projekt när jag ser tillbaka till min vecka i helhet. Men också att den här händelsen har ju gjort att jag har kunnat på något sätt acceptera mina känslor. Att ja, men nu är det så. Nu jobbar vi en dag i taget. Som det var en annan symbol jag fick. Men också att den här händelsen gör att, liksom att jag tog mig själv och mitt mående lite mer på allvar än vad jag gjort tidigare. Så det, och det har ju gett mig då, som en annan symbolik jag fick också, det är ju det här med att jag ska jobba på mig själv för att kunna liksom delvis bli lyhörd för det jag känner, men också att jag ska ta makten och göra mina egna val på ett bättre sätt och inte kanske lyssna på vad alla andra säger och gör. Och det är ju ja, lättare sagt än gjort när man heter Victoria Johansson och bor i Uddevalla.
Det är så. Ja. Men så summa kardemumma där, så kan man säga att du kände ändå att du hade sett symbolik i koppen som stämde överens med det som du sedermera upplevde, både genom det här ja, jobbiga situationen som uppstod på bussen som inte gick riktigt som du hade tänkt dig och så vidare och så vidare.
Precis. Men sen också det här att jag fick också till mig det här att även om det känns jobbigt och så här att prata om, att jag inte ska vara rädd för att liksom alltså ge den här typen av berättelsen för andra. Och därav så väljer jag nu att faktiskt ge den här jättejobbiga händelsen nu i podden. För att det kan hjälpa andra. Men också att det kan stärka mig själv. Och att det här är ett steg för mig att liksom ta mig vidare och att det kommer bli bättre. Men sen så var det en grej som jag fortfarande kan vara lite så här, men typ att det kanske inte riktigt har hänt än. För jag kan inte komma på liksom någon händelse som på något sätt symboliserar det jag såg i koppen.
Mm-hmm.
Det var att jag fick bland annat en orm, och att jag fick det under det här av fågel eller planet då, som skulle symbolisera, ja, men kanske misslyckade projekt, men som ändå blir bra. Och att det här, den här ormen då, eller att det är liksom någonting jag behöver vara försiktig med, det är att det kommer meddelas någonting från någon som har ett namn som börjar på L. Nej, så att jag, så det, och samtidigt nu när vi spelar in det här, det är ju ganska tidigt ändå fortfarande på dagen. Så jag vet inte om det kommer komma efter avsnittet någonting, eller sådär, jag vet inte. Så att jag är väl lite så här.
Det är ju en liten Halloween-rysare om något, måste jag säga.
Ja, verkligen.
En Halloween-cliffhanger.
Ja, exakt. Ska det hända något otäckt? Men med någon som har bokstaven L, säger du, i sitt
ja,
namn?
Ja, för att jag fick liksom... Ja, det är ju det jag tolkade, liksom, att det var så. För att det är klart att nu när jag hittar alla de här symbolerna, det är klart att jag kollar lite på Google så här med det du tipsade om. Att, liksom, så här, att så här kan det betyda när man spår i te eller kaffesump och liknande. Och då fick jag därmed, jag fick ju ett L helt enkelt, ett stort L dessutom. Mm. Så att jag tänkte att det här måste ju vara någonting som har med ett förnamn att göra eller ett efternamn. Men att sen så blev jag liksom så här, jag fattar inte, vad är det för meddelande då som ska komma? Men jag fick inte riktigt till mig det.
Så det är ett meddelande från någonting som har med L att göra. Och att det skulle inte vara positivt för att ormen var med också.
Ja, precis. Och att det har någonting med att jag inte ska, att det kan vara någonting med att jag inte ska ta på mig någon skuld eller någonting. Men jag vet inte vad det skulle kunna vara.
Else med lärande. Ja, jag vet inte, vi får fundera på detta och sen så får du återkoppla igen.
Ja.
Det där blir man ju lite nyfiken på. Men då fick du toppbetyg där. Du gjorde läxan och du tolkade in symbolerna på ditt sätt. Du sökte runt och tänkte, vad kan fågel eller fisk eller flygplan, eller ja, förstår man rätt där. Vad det kan betyda, att man googlar runt eller slår i böcker eller tänker själv vad det symboliserar för en, och så tolkar man ut efter det.
Precis.
Så jättebra gjort.
Ja, tack.
Jag trodde jag hade applådknappen här, okay. Men jag kom på att det var ju en läskig ljudeffekt som jag hade spelat in. Men det får duga nu.
Vad var det?
Det var Victoria.
Jag försökte, medan du kollade dina paket så testade vi att spela in lite spökljud. Och så, ja.
Det blev väldigt smälla,
läskigt. Ja, det var...
Ja, men att jag
såg Victoria lät på bussen. Men du höll dig i det där handtagssnöret som finns ibland på bussar.
Ja, precis. Och
jag ska tala om för dig. När jag hade panikångest, när jag var i övre tonåren, så hade jag ett år av panikångest, och det var ett av de absolut värsta åren som jag haft i mitt liv. Då kunde jag absolut inte åka buss, utan jag var tvungen att ha med mig mamma eller någon hela tiden som skötte mig med bil, för jag fick panikattack, jag fick yrselanfall och jag vågade inte vara själv.
Nej.
Och jag klarade inte av det här med att åka buss. Det var för mycket intryck att ta in av andra människor. Och jag kände mig väldigt sårbar. Jag började få såna jobbiga tankar som, om jag svimmar nu, vem fan vet vem jag är då? Hur ska någon hjälpa mig?
Så var det.
Alltså mycket såna här jobbiga tankar. Mm. Och det är tyvärr såna tråkiga tankar man får när man är... har något posttraumatiskt eller något annat som kommer över en. Jag vet ju än idag inte riktigt 100% vad... Jag vet att det har hänt mig saker som liten som jag inte minns. Och jag vet att min morfar hade gått bort ganska så på ett tråkigt sätt. Ett halvår innan jag fick den här panikångesten. Så att det var ju posttraumatiskt som kom där. Men det där med att åka buss, att vara ensam, att inte ha en trygghet med sig som hjälper en att störa upp saker. Man blir väldigt, väldigt påverkad som människa där. Så att,
det var ju det som var också. Så för de här panikkänslorna, det blev ju när jag gick där på stan liksom. Och det bara kom helt plötsligt över mig, och så försökte jag få ta på Marcus här, för vi hade ändå kommit överens om att han skulle hämta mig då när jag var färdig med mitt och sånt där, och jag ringde han, men han svarade inte, och då blev det ju värre och värre allting, och det kom mer och mer folk, och då blev det exakt så här som du sa, att man börjar liksom tänka så här jättemörka tankar, att man tänker, om jag svimmar eller då vet ingen vem jag är, eller jag kanske börjar babbla massa strunt. Och, alltså,
men det är det här kontrollbehovet som har rasat och slår över på andra sidan någonstans. Ja. Man får något jävla knepigt kontrollbehov över liv och död, över sig själv på något sätt. Det försvinner allt efter att man mår bra igen. Men det viktigaste för dig nu i det här, Victoria, det är att verkligen bena ut grunden till att du har fått de här PTSD-symptomen, skulle jag nästan vilja kalla det också. För att det är ju en stress, någonting som har varit jävligt jobbigt som du har skjutit ifrån dig, trängt undan och bara fortsatt att köra på 790 och inte dealat med det som egentligen har gjort dig ganska ledsen eller bedrövad. Så att det här, visst, att mycket jobb och press på jobbet och så, absolut, det hjälper ju till att lösa ut det här. Men det kan ju också ligga saker som är faktiskt ännu längre bak i bagaget som har varit med här som en utlösande faktor. Så att bara gå till botten med vad som har hänt och bearbeta saker, och sen så släpper det här. Det här är ju själen som har lite yrsel, så att säga. Det kommer att släppa när du har fått kläm på allt som du har känt dig tvingad till.
Ja. Men även om jag ändå klarar läxan väldigt bra, så det är ju klart att jag har ju, som jag sa lite där tidigare, att jag har svårt att kanske liksom veta att i vilken ordning jag ska kanske tolka det som kommer i koppen, eller på vilken sida, eller överlag liksom, var ska jag börja någonstans, eller ha någon slags steg för steg guide, men jag hörde ju det, Serafi, att du ska ju faktiskt komma med en ny bok här som handlar just om att spå i te. Stämmer det?
Det stämmer, och den är på G. Och det blir en mindre, men ändå väldigt fullmatad med infobok. Och det är ju svårt att lära sig via distansradio så här som vi har spelat in. Jag har inte visat det handgripligen och du har inte heller sett några skisser över tekoppen som är indelade i olika tidsperspektiv. Eller, du, vet, så här. Så att det, du har ju bara fått gå på vad jag har berättat lite grann i all hast i en podd. Så att det är klart att det inte är lätt att hänga med riktigt. Men i den boken där finns det både skisser och tydliga förklaringar till exakt hur man spår i te. Men det viktigaste är väl egentligen kanske inte att man löser tidsperspektivet och allt det där så himla noga, utan man bara tittar i koppen och ser vad ni kan se. Och så har ni sagt att ni spår för en vecka framåt, så ja, de där händelserna kanske kommer lite huller om buller, men de kommer, för det ni ser som budskap i veckans teläsning är det som kommer i eran vecka. Så häng inte uppe för mycket på att det måste vara på rätt dagar och sådär, utan att man kan ju också göra en reading i te för ett budskap man behöver just nu. Det måste ju inte heller vara för en vecka eller en månad eller att man spår framåt, utan man kan ju också titta i koppen för exakt här och nu. Vad behöver jag veta just nu? Okay. Eller vad är på gång runt mig? Ja, då är det ju nästa veckas läxa. Och vi fortsätter i temat spå i te eller läsa i te. Tasiomancy, tea leaf reading. Ja, och den här gången så får lyssnarna och du, Victoria, i uppgift att ställa en viktig fråga som man vill ha svar på. Ta nu ingen fruktansvärt obehaglig fråga som man är lite rädd att få svaret på, för då låser man sig och kan inte tolka neutralt på det, utan ta en fråga som man ändå klarar av att hantera svaret på oavsett vilken riktning det är, så att säga. Men ändå en bra fråga man vill ha svar på. Och så preparerar ni koppen. Ni mortlar om det är lösviktste, eller så tar ni vanliga tepåsar, öppnar dem, häller i koppen, har i vatten, drick en klunk om ni vill eller två, och sen tar ni kopp och fat och sätter ihop och så låter ni vattnet sippra ut tills det bara är teblad kvar i koppen, men gärna med lite vatten kvar så att de ändå kan röra sig lite jäklans grann när man skakar runt dem, så att det inte är snustort bara, men det ska inte vara rinnande heller, hoppas jag att ni förstår. Vilket ni kommer lära er om ni gör det här ett par gånger, så kommer ni fatta själv hur mycket ni ska. Ja, och så centrifugerar ni runt koppen några varv sådär, snurr, snurr, snurr i hastiga tag, håll hårt i kopp och fat så att inte det flyger iväg. Och sen vänder ni upp koppen igen och läser. Ställ frågan innan ni centrifugerar, så att säga, och låter bladen hamna där de ska vara för att ni ska kunna få rätt symbolik och rätt tolkning. Och så får ni tolka svaret på det. Så får vi höra sen om det är saker som har slått in då, eller om ni förstår svaret, eller om ni tycker att det var ett bra svar. Fick ni något klokt ord till och med på köpet när ni liksom tolkade in det här? Och jag tycker att du till exempel i din utbrändhet, fråga koppen, vad är det för händelser och vad är det för något som är den största orsaken eller som ligger bakom det här? Det kan vara en intressant fråga för dig att nysta lite, även om du antagligen vet det mesta för att du har stressat väldigt mycket i ditt arbete.
Ja, men absolut. Det tror jag definitivt på. För jag tror att det är lite mer underliggande saker också än bara det, men det var väl det som var utlösande katalysatorn om inte annat.
Precis, visst var det så med jobbet, men jag tror att du har fått göra andra tillags eller fått göra på andras villkor så jävla länge på något sätt med fler saker ur ditt liv. Så att här gäller det verkligen att nästan göra en liten sån här kognitiv beteendeterapiändring.
Ja.
Men du behöver förändra ett synsätt på dig själv och ett synsätt på vad du vill och vad du ska är skyldig andra människor på något
Precis.
Sätt.
För
du är inte skyldig andra människor ett jävla. Var och ens nöjdhet och lycka ligger i ens egna ansvar. Du tar inte ansvar för att andra ska vara nöjda. Det Nej. Tror jag också är en stor grej där, får jag till mig. Men vad fint, då kollar du med koppen.
Ja.
Och så hörs vi i gruppen, vår Facebookgrupp, övernaturligtvis. Och i den så fortsätter vi att visa upp våra fina tekoppar. Och jag kommer att göra någon mer live än att visa när jag spår i te. Och på Patreon, där kommer det nytt och kul material.
Man får ju avsnitten lite tidigare också. Nu har vi spelat in på onsdag 2 dagar i rad, så man får det på onsdag kväll.
Och det ber
vi
om ursäkt för.
Det är bättre, men man får avsnitten tidigare och det finns massa bonusgrejer. Inte minst en video från Blombacka som är väldigt snygg.
Ja, och en misslyckad sminktutorial.
Och en timme, 5 minuter lång sminktutorial också.
Och så ska jag göra någonting trevligt åt. Jag har sagt det förut, men jag vet inte riktigt hur jag ska bära mig åt. Men jag får filma in på telefonen och skicka filmen till dig då på något sätt, Marcus. Så lägger du in den i Patreon som jag inte vet hur man gör.
Det löser vi. Men om man är med i den klubben så vet man inte när saker dyker upp. Men det dyker upp saker. Och man vet inte vad det är för något. Men saker kommer och de kommer någon gång.
Ja, precis. Och de kommer faktiskt bli fler och bättre. Det är jag som inte har hängt med tekniken. Men så fort jag får kläm på det här så kommer det en film i månaden med någonting kuligt till er där inne.
Det blir superbra.
Det blir super. Ja.
Det var Halloween.
Det var Halloween det.
Halloween-avsnittet åtminstone.
Ja, det var Halloween-avsnittet. Och jag önskar en rysligt förskräcklig, riktigt horribelt trevlig allhelgona och Halloween. Och det är ju ett tag kvar tills vi är lite tidigt ute med vårat Halloween-avsnitt kanske, men vi vill ju också att ni ska hinna och
det blir lite halv-Halloween-avsnitt nästa avsnitt kanske också.
Och det blir också en rejäl skeptiker här att reda ut. Så det blir lite extra saftigt i det i nästa avsnitt istället.
Det ser vi fram emot.
Verkligen.
Yeah. Tills vi hörs igen, månbröder och solsystrar. Tappa inte bort er. Sköt om er. Ni är goda.
Hej då!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Många frågar, var hittar jag dina produkter, Serafia? Det ska jag tala om för er. Mina orakelkort, böcker och så mycket mer som jag skapar, det hittar ni på www.serafiaskosmos.se. Vi tar Klarna. Varmt välkommen!